Vi som poddar idag, det är Elinor Bäckett.
Och jag, Fredrik von Schantz.
Och jag, Karl Lantz.
Och Per Ståhl. Hej!
Hej! Och vi är ju såklart extra glada över att ha dig tillbaka, Fredrik. Du är nybliven far.
Ja, det är superroligt. Så att jag ägnar dagarna åt andra saker. Typ ut och gå med barnvagn och sådär. Men nu ska vi tillbaka och podda lite.
Ja! Och idag är tanken att vi ska prata om vilka taktiker vi har haft. Och det kanske lite tidigt att prata om lärdomar. Men kanske några misstag vi har gjort nu under den här månaden när det har varit så här turbulent. För det var ju ungefär ganska exakt en månad sedan som det började rasa på börsen. Per, hur har du haft det under den här perioden?
Ja, men det har ju varit turbulent som hos alla, tror jag. Ja, men det har ju varit total... men situationen har ju varit helt jättekonstig med alla såna här dramatiska åtgärder från centralbanker och flykt till dollarn som vi aldrig har sett tidigare, och alla tillgångsslag därutöver har ju mer eller mindre kollapsat, och även oljepriset såklart. Och ja, men du skrev ju senast, eller vi pratade ju om, nu var ju den här obligationsmarknaden som du har varnat för, eller några tidigare företagsobligationer, att det... Jag känner att många tillgångsslag har haft en helt annan risk än vad man har trott. Allt ifrån företagsobligationer till fastighetsaktier på Stockholmsbörsen, som ansetts ganska låg risk. Och inser man nu har kanske haft nästan den högsta risken. Så det slås jag av hur synen på risk har förändrats på bara de här 4 veckorna.
Och du kommer ju ändå ihåg, och du jobbade även under den förra finanskrisen. Vad är liksom det som, vad tycker du är den stora skillnaden den här gången?
Ja, men nu går det ju inte där. Jag var ju med även millennieskiftet, men det var ju lite annorlunda. Men just att det, jag pratade med förvaltare idag som förvaltar på tillväxtmarknaden, att det är total panik. Det finns inte tillräckligt med dollar som alla vill ha och så vidare. Och det går inte att sälja någonting för det finns inga köpare. Men som han sa, att det går inte att räkna på någonting. Man vet inte vilka effekter det får på företagens vinster. Man vet ingenting i dagsläget. Hur länge länderna kommer att vara nedstängda, vilket är helt förödande. Hur mycket konkurser det blir. Och det är ju fortfarande, som han sa, den stora oron tyckte de, det är ju att det är USA nu som coronautvecklingen är, alltså det går rakt upp när man tittar på, han visar en kurva, då är det är fruktansvärt, det är helt, det kommer att vara så några veckor till, så man, det är ju så här okontrollerbart för tillfället, och det är väl det man ser i volatiliteten och all den här osäkerheten som är på marknaden, vilket skrämmer mig. Det har jag inte upplevt det tidigare, inte 2008 på det sättet.
Nej. Karl, vad har liksom slagit dig mest under den här perioden?
Ja, men det är väl just det här att tillgångsslag som egentligen skulle vara väldigt säkra inte har varit det, som till exempel då fastighetsaktierna. Och även, och inom fastighetsaktier så har man ju nästan inte gjort någon differentiering alls, utan allting har fallit ungefär lika mycket. Kanske med undantag då av fastighetsaktier som äger hotell i botten. Där har vi sett ännu större fall då. Men allting har ju sålts ut till vilket pris som helst. Och det hade jag faktiskt inte räknat med, att det skulle bli fullt så illa. Jag hade ju lite grann hoppats på att de här jättestimulanserna från centralbanken då skulle lite grann dämpa den här negativa stämningen. Men det har ju snarare då tagit fart åt andra hållet, att det har skrämt upp marknaden ännu mer. Så att de här jättestora räntesänkningarna vi har sett, de här jättestora stimulanspaketen, har ju inte dämpat aktiemarknaden i alla fall. Däremot har man väl kanske då det som ECB har gjort, så att man lyckas kanske undvika det som, vi hade ju en eurokris 2011 och där ingen ville köpa statsobligationer och så. Och det har man undvikit med det som ECB har gjort, men man lyckas inte alls lugna aktiemarknaden. Och jag har gått då från att vara ganska positiv rätt så länge till att bli ganska negativ istället. Så att jag är väl typiskt en sån här som då har att den sista, jag är en av de sista optimisterna förmodligen som då har blivit negativ. Så men, att vi är ganska nära botten förmodligen ändå.
Den här veckan, om det slutar ungefär nu som där vi är nu, då slutar vi ju ändå på noll för den här veckan. Hur mycket, vad gör du för det, Fredrik?
Ja, men det är klart att det är skönt att det stabiliseras, för det vi har sett är ju utan motstycke egentligen, för så här snabbt har det aldrig gått. Det jag känner igen från finanskrisen, det är sådana här dagar som idag, att man liksom förväntar sig att äntligen, nu ska börsen gå upp, och så har vi en stark öppning och nu det börjar bli eftermiddag och börsen är knappt upp. Precis så var det nästan varenda dag, tycker jag, under finanskrisen. Men att det inte skulle komma ett uppställ som faktiskt varar längre än en förmiddag, det skulle jag tycka var konstigt. Och någonstans nu bör det komma. Sen får vi se, det är som Per säger, om de har stängt ner, vi stänger ner städer, vi stänger ner länder. Det går ju inte att räkna på det här. Och då blir osäkerheten så stor att ingen vill ta i någonting. Och det är det vi har sett.
Så det enda som gäller, det är helt enkelt en förbättring av smittoläget och att man börjar återgå till det normala?
Ja, det måste väl vara så. För i och med det Karl är inne på, alla de stimulanspaket som lanseras, det biter inte om alla ändå sitter hemma. Så på något sätt måste vi få några liksom, något som pekar åt tillbaka mot det normala, tror jag. Sen så tror jag att börsen kommer vända mycket tidigare än den här pandemin tar och liksom blåsa över, i och med att allting diskonteras så himla, himla snabbt idag. Börsen är trots allt ner. Vad är börsen ner från toppen? Hur mycket som helst, den är ner 30% på året. Men ännu mer från toppnoteringarna i sig.
Och jag vet ju att vi alla har agerat lite olika här under den här perioden. Karl till exempel, som du säger, du har varit en optimist hela vägen fram tills nu. Hela vägen ner har du varit optimist. Hur kommer det sig och hur har du agerat utifrån att du faktiskt är optimist?
Alltså jag har varit, det är väl en optimist med viss modifikation kan man säga. Alltså jag hade ju då satsat en del på just fastighetsbolag. Faktiskt inte svenska fastighetsbolag då, men mer kanadensiska och tyska fastighetsbolag. Men de har ju också gått ner väldigt mycket. Och även fastighetsbolag som till exempel äger sjukhus och även sådana fastighetsaktier som äger då begravningsplatser har fallit också. Så att det kan man ju tycka är konstigt. Men jag tyckte då att jag hade en väldigt defensiv portfölj, men den har ju följt med index ner och är ner ungefär lika mycket som eller minst lika mycket som börsen är ner. Så att det var ju helt felaktigt val.
En fråga då, när marknaden är vad man kan då tycka irrationell, när allting faller lika mycket oavsett, även då begravningsaktierna som ju liksom lite krasst borde faktiskt klara sig mycket bättre än många andra. Går det själv, kan man själv vara smart och rationell då?
Alltså problemet är ju att man, när du ser att det är väldigt irrationellt, så vill du ju egentligen köpa mer aktier. Men problemet är ju om du redan är fullt investerad i marknaden. Så att då är det svårt att gå in med ännu mer, så att säga. Så att jag själv var tvungen att dra ner på risken lite grann. Och nu avvaktar jag lite grann istället och ser när jag ska gå in igen. Men det är klart att jag kommer att hoppa på det igen så fort det liksom kommer någon form av vändning här. Liksom. Sen gäller det att det är någon vändning då som inte bara är ett så kallat björnmarknadsrally då. Det är ju risk för att vi kommer att få det som Fredrik tog upp nu, att vi kommer att få då ett ganska kraftigt uppställ kanske under några dagar här. Men det kan ju hända att det bara är en fälla liksom, för att det sen fortsätter ner ytterligare. Och det unika med den här nedgången är just att det är en extern chock som gör att man stänger ner städer och människors konsumtionsmönster inte kan upprätthållas då. Och gör man det för länge så går ju företagen i konkurs liksom, och vi får massa arbetslöshet istället.
Men jag tolkar det som att om du inte hade varit så investerad, hade du gärna köpt mer här om du hade kunnat?
Då hade jag nog haft en strategi att jag handlar lite hela tiden så att säga. Och successivt går in från och med här kanske någonstans. Och testat i alla fall.
Och Fredrik, hur har du agerat här under den här senaste månaden?
Jag har haft en ganska aggressiv strategi inför det här, eller innan vi visste att det här skulle bli verklighet. Och har man det så måste man också vara beredd på att vara ganska snabbfotad, vilket jag varit. Så att jag har ganska tidigt och ganska snabbt, inte snabbt nog, men skalat ner min risk. Och klarat mig ganska bra, men nu står jag å andra sidan utan exponering, vilket månader som denna är ganska jobbigt, för att var det här botten? Har jag missat den nu? Hur ska jag ta mig in igen? Och alla de problemen dyker upp istället. Så att det är min situation. Den är jobbig rent psykologiskt, men lugnare i plånboken då, kan man säga.
Men sålde du allt på ett bräde då? Ska jag tolka det som det?
Nej, det gjorde jag inte, utan jag har lite små regelverk kring hur jag sköter min portfölj, och ett av dem är att skydda kontovärdet. Alltså oavsett vad som händer, så närmar jag mig då en nivå som jag bestämt på förhand, så börjar jag att sälja. Och då har jag gjort det i omgångar. Över 2-3 veckor. Så att det tar tid att gå ur. Jag har inte gått ur allt på en gång. Det vore dumt. Utan skadat mig ur.
Jag pratade ju med han heter Ludvig Rosenstam Åhman, som har skrivit om just hur man gör fel och grejer med aktier. Och det är ju en av de sakerna som han tycker är viktigast. Det är att man håller sig till sina egna regler. Är det någon som har klampat i klaveret och gjort något frånsteg från det i, liksom, i ren panik?
I ren panik så köpte jag, inte i ren panik, men jag köpte guldfonder med liksom den väldigt enkla tanken att guld skulle vara ett skydd eller en säker hamn, en hedge mot de innehaven som jag hade i portföljen då. Men det visar sig att, eller visar sig, det skulle jag ju vetat om på förhand. I guldbolagen så finns det en väldig massa annan risk. Inte bara operationell utan finansiell risk. Så det gick ju helt åt pipan. Hedgen kostar ju massa pengar istället. Så att och försöka hedga sig med produkter eller på sätt som man inte riktigt har koll på. Det har jag lärt mig, en dålig idé. Som jag tar med mig till nästa kris.
Per, har du lärt dig några läxor under den här tiden?
Ja, jag har väl lärt mig massor som vanligt. Man lär, som ingen kris ur den andra lik, så lär man sig alltid något, tycker jag. Men jag var ju, har ju mer agerat som Fredrik. Jag var hyggligt tidig. Jag ju, gick ju in i belåning. Jag hade ju belånat portföljen. Vi gick in 2020. Men skalat. Jag har ju lyckats få 7 bolag direkt på, alltså innan det stora nedstället från slutet på februari, så hade jag ju 7 vinstvarningar redan. Allt från Apple, LVMH, alltså mjukvarubolag. Och så jag skalade ner ganska tidigt redan i slutet på januari. Och tog bort all belåning, för det brukar svida så mycket. Och sen skalat ner, gjort några bra affärer, sålt Nibe på lite över 180. Det känns bra, men sålde alldeles för lite. Så det är väl lite där. Jag lärde mig att jag var lite försiktig. När jag väl började sälja. Jag sålde ut lite för långsamt.
Och när går du in igen då?
Jag har gått in lite nu. Jag köper lite varje dag. Alltså mikro lite. Alltså jämfört med en vanlig investering jag gör, så är det här pyttegrejer. Men det jag gör. Jag har köpt lite varje dag nu. Och det har blivit ganska många affärer. För det är så små belopp det har blivit. Men det funkar bra. Jag köper Lifco. Jättebilligt, och jag har köpt lite idag, 10% dyrare än igår och ändå billigare i förrgår och så. Men små, jag bygger upp lite igen på de bolagen jag tror på. Jag hoppas väl att det inte blir något Armageddon eller någon jättedepression, så vi får se.
Så jag har också gjort så att jag har liksom haft det som från när det började där. Att varje gång det går ner kraftigt så har jag köpt lite. Men det är ju som Carl säger, det gäller ju att man ska ha några pengar att köpa för också. Mm. När allting är svårsålt liksom, så kan ju det bli lite tufft.
Det gäller att ha krut kvar liksom när du ser lägen också.
Ja, precis.
Alltså du har haft sådana, till exempel i fastighetsbolagen, du har haft sådana enorma rörelser. Alltså, fastighetsbolag kan ha fallit. Jag ska kolla på ett tyst fastighetsbolag som heter, ett av Tysklands största fastighetsbolag heter Round Town. Den var ner i tisdag till exempel, var ner 41%. Och sen var den plötsligt då ner 5% ett par timmar senare. Och nu är den då liksom ytterligare kanske 10-15% högre jämfört med den nivån idag då. Så att du har ju bara på någon dag liksom, eller någon timme liksom, hade du kunnat göra helt fantastiska affärer även i de fastighetsbolagen då, som är normalt sett är stabila liksom. Om du lyckas köpa det. Och det kommer säkert vara en bra nivå även om vi får ett Armageddon här liksom. Gissar jag. Mm.
Men man måste ju ändå börja frågasätta mer lite grann vad som faktiskt är säkra tillgångar när det blir så här. Det är ju helt sjukt det du beskriver, att ett fastighetsbolag är mer, ja, nu är det väl lite varierat, det är lite anledningen till att den faller så hårt är för att det även är kommersiella fastigheter, va?
Butiker, ja, det är lite grann kommersiella och lite grann, alltså en tredjedel är hotell, en tredjedel kanske någon form av kommersiella fastigheter och en tredjedel bostadsfastigheter också. Och så börsvärdet är ungefär 70 miljarder kronor liksom.
Ja, det är helt makalösa rörelser. Jag börjar fundera på vad som händer egentligen. Ska få det vara så där? Kan det vara så här?
Kan det vara så, ja, precis.
Men du skrev väl, det såg jag på Twitter, Carl. Du skrev väl att en del tyska bolag värderades till kassan?
Ja, det är DAX 30-bolagen då, alltså tyska storbolagsindexet här. Det har ju varit nere på och handlats på bolagens kassa ungefär. Och det brukar då vara någon form av botten i andra, i lågkonjunkturen 2002 till exempel. Alltså efter IT-kraschen så var det i botten. Men det är klart att kassorna försvinner ju snabbt också när bolagen inte producerar någonting.
Mm.
Så att allting handlar ju om hur länge allting kommer att stå still också. Nej, annars är det ju, kommer det ju hela tiden vara grejer. Nu kom precis exempel Bayern inför utgångsbud här ju, från och med imorgon. Mm. Så att det håller ju fort, och Kalifornien gjorde det i morse till exempel. Så att det är fortfarande upptrappande liksom. Och du såg att Volvo till exempel la ner sin verksamhet nu idag. Eller kommer göra det nu då. Mm. De närmaste 6 veckorna. Både personvagnar och lastbilar. Så att det är fortfarande är ju, vi befinner oss i en nedstängningsfas än så länge. Och det kommer ju ta väldigt lång tid att starta upp allting igen också, tänker jag. Även om man nu ser att smittan är borta. Liksom. Sen är det klart att börsen kommer att reagera mycket snabbare när de ser någon form av slut på det. Men just nu ser man väl inget riktigt. Alltså man får se lite grann i slutet av april kanske hur det ser ut då. Liksom. Det är väl då någonstans man kan bedöma hur långt det kan bli.
Mm. Så över en månad till.
USA också är väl det absolut viktigaste. För där har vi inte. Det är inte panik där än. Eller det är panik hos folket, men inte i smittspridningen är inte jättestark än, vad jag förstår.
Nej, men det är ändå utgångsbud i Kalifornien nu, så att man ändå tar till rätt hårda åtgärder.
Mm. Om det är någonting som liksom, jag tror att jag kommer ta till mig, eller tar till mig från det här, det är ju att liksom, ens lilla hjärna räcker liksom inte riktigt till att tänka sig följderna. Man har verkligen svårt att någonstans se hur stora följder det kan bli. För när man någonstans tänkte så här, någon form av så här worst case scenario, så då man kom inte riktigt hit. Och det kan man ändå känna att man är lite besviken på sig själv, att man liksom har de egna begränsningarna i sitt huvud på något vis.
Men det är väl lite så att det här kanske det är större än vad någon levande människa har upplevt, så att säga, i en kris. Det finns ingen som har upplevt det här som, det var ingen som var med på 1920-talet när depressionen slog till i Tyskland till exempel. Så att ingen nu levande människa har varit med om en riktigt allvarlig kris av den här digniteten. Så det är väl det som är lite nytt med det här. Att vi får tänka liksom det värsta på något vis. Tyvärr.
Även scenarion som inte är det värsta är väldigt allvarliga om man talar i antalet döda. Ja. Och vad som händer med sjukvård och samhället i stort om man inte gör något. Och det måste vara det som politikerna agerar på, som sen får då sjuka följder för finansmarknaden istället.
Men det man kan fråga sig också är ju lite vilka följder får den här lågkonjunkturen då? Den kommer ju också få extremt stora följder för folkhälsan.
Men det är nog någonting som man börjar tänka på först nu, tror jag. I stridens hetta så har man agerat på det akuta hotet som är viruset. Och nu inser man att nu måste vi agera på nästa sak.
Det är ju förmodligen att det kommer att kosta mer liv än vad själva smittan gör i slutändan.
Mm.
Mm. Det som jag slås av såklart, vilket väl säkert alla gör, det är ju hur otroligt fort allting har gått. Talar det någonting för hur fort det också kan gå tillbaka?
Ja, det tror jag. Det kan nog, eller ja, i alla fall finansmarknaden kan nog gå tillbaka väldigt fort. Om det inte blir så långt, alltså om vi skulle se ett slut då i april någon gång liksom, så kan det nog gå tillbaka väldigt fort. Tror jag. Men skulle det dra ut över sommaren och sådär och liksom in i höst och så tror jag att då finns det nog ytterligare nedsida.
Men, och det som var lite unikt också, det är ju att både centralbanker och även liksom politiker har gått ut ganska hårt ju och liksom simultant. Är ni lite förvånade över hur kraftfulla de här stimulanserna ändå har varit?
Alltså problemet är ju att de är ju väldigt kraftfulla stimulanserna, men de får ingen effekt om inte människor kan använda dem och utnyttja dem. Så om du sätter människor i karantän och låser in dem och stänger ner allting som de skulle kunna konsumera, så spelar det ingen roll hur mycket pengar du ger människor eller hur mycket lån du ger. Du får ju ändå inte gå i ekonomin. De slår ut varandra så att säga, de här sakerna man gör. Så att det är lite så att man gör extremt stora, kostsamma projekt. Men de gör just nu kanske inte så stor nytta ändå.
Har du börjat köpa in dig i marknaden igen? Eller väntar du?
Nej, jag kommer att avvakta. Som det sett ut efter så här stora fall, om man bortser från Brexit som var en extremt snabb vändning efter, så tar det tid. Och de bottnarna som bildas efter när det har rasat så här mycket, det sker inte över ett par dagar utan det tar i alla fall ett par veckor. Och under den tiden så är det ganska hög volatilitet. Så jag avvaktar en sån botten. Däremot så jobbar jag febrilt på sidan om med att titta på vad som kan vara kul att köpa. Så att jag inte behöver bli tagen på sängen den dag det vänder upp. För är det så att den här strategin funkar bara om man är väl förberedd och orkar sitta framför skärmen ganska mycket, vilket vi ändå gör. Gör man inte det så tycker jag att det är alldeles utmärkt att argumentera som Carl och Per gör. Och du också, och köpa smått hela tiden. Det måste ju vara mycket lugnare för fysiket och enklare att hantera. Då missar man inte i alla fall. Vad sa du?
Vad är det för aktier du tittar på då? När du ska liksom, när vändningen kommer?
Det är samma saker som jag ägt innan. Så det är inga mirakelmediciner där. Utan stora fina bolag. Om vi håller oss till de amerikanska så Microsoft, Adobe, Amazon. Saker som jag ägt innan.
Just Amazon har väl klarat sig ganska bra. Alltså de drar väl lite grann nytta av den här krisen.
Ja, det gör de verkligen. Den har ju verkligen klarat sig bra. Vilket i och för sig kanske talar för att inte välja en sån aktie vid en eventuell vändning. För då vill man kanske köpa det som är mest nedpressat, inte det som har klarat sig bra. Så det är sånt som jag ska sitta och finula på då, tills det är dags.
Du kommer att hamna energisektorn då. Det är ju sönderhamrat på fastigheten. Nej, men jag tänkte Amazon är ändå upp. De är upp 8, de är upp 9%. Så har du en dollar på ändå mer. Alltså dollareffekt. Så för den svenska, vi snackar ju 22-23% uppgång från årsskiftet. Så jag tror Fredrik har en liten poäng. Jag sitter ju själv på Amazon. Att det kanske inte är där man ska fiska liksom när vändningen kommer.
Nej, man ska nog leta efter saker som man kan någonting om. Som... har en god historik men som ändå har fallit lika mycket som marknaden eller mer, vilket det finns massa exempel på då. Så får man grotta själv i det där. Men jag har en fråga lite sådär.
Nej, jag vet inte. Det har varit intressant det här att liksom man har sett att kraven på att stänga ner länder så har varit väldigt, alltså politikerna har ju så att säga tvingat lite grann av allmänheten att stänga ner mer och mer hela tiden. Det blir intressant för mig att se om det kommer krav på att man ska starta igång verksamheten igen också.
För jag tycker att, mig märka det lite.
Samhällskostnaden blir för hög så att säga. Så att det är lite grann det jag kommer att kika efter här närmsta tiden, tror jag. Att människor märker att bli rädda för sin ekonomi. Och, jag såg någon omröstning där att är du mest rädd för viruset eller är du mest rädd för ekonomin? Och 80% svarade ju ekonomin liksom. Så att det är ju... man kanske ska börja tänka lite på kostnaden också. Och hur man kan göra saker effektivare kanske.
Och billigare. Men sådana röster hörs ju nu. Och det är en del som skriker väldigt högt och är arga. Så att det kommer väl mer och mer.
Det kommer nu. Ja, det kommer nu.
Precis.
Ja, man tycker att det lägret har verkligen haft momentum de senaste dagarna. Men om jag får fråga då, Fredrik, du som ändå sitter där och väntar på med ditt torra krut. Vad är det som kan få dig att liksom trycka på köpknappen igen då? Är det någon form av så här teknisk analys eller något sånt? Eller är det liksom det fundamentala ska vända verkligen?
Det blir ju i den här situationen så blir det ju flödesstyrt eller tekniskt, kalla det vad du vill. Alltså att man faktiskt ser att kurserna slutar falla. Och det brukar ske under ganska hög volatilitet. I och med att det här inte går att räkna på så finns det ju ingen anledning att sitta och skissa i några Excel-ark. Utan det är just därför man ska välja bolag som man kanske känner. Och jag vet inte, ska man kolla på någonting? Kanske man ska kolla på skuldsättning och sådana saker så att inget sånt dyker upp liksom i liksom sluttampen på det här. Att man köper något som ser billigt ut och så visar det sig att de har åtaganden de inte kan hålla eller betala för. Sen så kan man sätta sig och räkna. Men nu finns det ingen anledning. Tycker jag i alla fall. Utan titta på saker man känner till. Och jag vet inte. Kolla på tidigare årsvinster. En sån artikel har jag skrivit. Jag vet inte om den är ute på att placera ännu. Som jag pratat med Per om en del. Vad händer om man tittar på värderingen relativt vinsterna som bolagen gjorde 2016 eller 2017? Hur ser den ut då? Säger ingenting om hur verkligheten kommer bli 2020, men det säger någonting om vad du liksom räknar på i alla fall. Tar man estimaten som uppenbarligen inte stämmer längre, som dessutom är räknade på under en period där det var ganska håsigt, där man förväntar sig bättre ändå, så blir det i alla fall lite mer nyanserat och kanske inte så billigt som det alltid, som man kanske tror när det har fallit 30-40%, utan går man tillbaka ett par år och liksom hyvlar bort 20% på vinsterna, då är det inte superbilligt någonstans nästan. Sen får man inte ta det för att det skulle vara någon sanning, utan mest bara för liksom få en lite mer nyanserad bild av vad saker kanske är värt och vad man köper.
Får jag bara lägga till en sak?
Mm.
Det här granen jag har bakom mig här, det är alltså inte en julgran, om någon tror det. En australisk rumsgran är det. Den är väldigt känslig för kyla också. Så att ställer man den vid balkongdörren och öppnar dörren på vintern när det är minus, så kan den till och med börja tappa grenar och sådär.
Så du vill alltså dementera väldigt starkt att det är en julgran?
Det är definitivt ingen julgran.
Men den är ju, måste ju vara Finanstwitters kändaste rumsgran nu.
Ja, det borde vara så.
Finanstiders enda rumsgran kanske.
Ja, till och med.
Kanske. Men ska vi ta helg?
Det gör vi. Behöver koppla av nu.
Ja, ja. Tack. Redaktionen tackar för sig och önskar en trevlig helg. Hej!
Trevlig helg.
Hej! Hej.